tycker det är viktigt att vi är ute och berättar om vårt uppdrag, hur vi ser på det, de utmaningarna vi ser, och framförallt att vi gör vad vi gör för att vi ska bli bättre, och förhoppningsvis så kan de som jobbar med oss göra samma sak. Ja. Sopa framför egen dörr. Ja.
En snabb titt i Trafikverkets planering visar att de årliga investeringarna inom några år kommer att gå från stora till ännu större. Och det är en del projekt som sticker ut lite mer än andra. Min nästa gäst är chef för verksamhetsområdet Stora projekt på Trafikverket. Vi pratar om hur Trafikverket arbetar med stora projekt, hur organisationen ser ut, entreprenadformer och en hel del annat. Låt mig presentera Patrik Guné. Då tänker jag att vi kör, Patrik. När man googlar på dig så ser man att du är ju chef för verksamhetsområdet Stora projekt på Trafikverket.
Ja.
Vad är ett stort projekt hos er?
Det är ganska enkelt. Ett stort projekt eller program som vi kallar det hos oss har en budget på över 1 miljard. Då är det stort.
Det är svårare, en hård gräns.
Det är en hård gräns.
Hur många stora projekt eller program finns det just nu?
Ja, det finns 30, i den portföljen jag ansvarar för är det 31 program just nu. Och sen är det naturligtvis som i alla gränser och regler att det finns något enstaka projekt som är över 1 miljard som ligger hos investering därför att de är starka i just den regionen. Det finns någon åtgärd kopplad till någon annan del där den hamnar hos oss när den kanske skulle hamnat hos en investering. Men 31 program brukar vi säga.
Men hur funkar det? För att jag tänker att det kan ju vara ganska långa ledtider i era projekt. Mm. Och ett projekt kanske börjar som ett 800 miljoners projekt. Mm. Men sen så händer det saker som gör att nu är de över miljarden. Mm. Flyttas det per automatik över då till dig?
Nej, inget sker med automatik på det sättet. Utan det blir en dialog mellan den interna beställaren inom Trafikverket. Det är ett annat område som heter planering. Det är de som ansvarar för den nationella planen och de är så att säga vår intern beställare. De kan då lyfta det att de tycker att det behöver flyttas. Eller så har jag en dialog med Annika Holmqvist som är chef för investering. Det vill säga att okej, nu kanske det är läge att det här projektet hamnar hos stora projekt. Just av den anledningen. Därför att det är inte okänt. Riksrevisionen pekar på det. Trafikanalys pekar på det. Att kostnaden från ett väldigt tidigt skede till när vi närmar oss produktion blir betydligt högre. Och då kan det vara för så många sådana exempel där det går över gränsen. Och då pratar vi om det helt enkelt.
Den här gränsen, det låter ju rätt enkelt. 1 miljard, det är en bra och rund siffra. Mm. Indexregleras den uppåt?
Nej.
Nej. Det är 1 miljard idag och det är 1 miljard om ett år.
September 2021 skapades det som är nya, som är stora projekt nu. Och innan det var gränsen 5 miljarder. Och då var det betydligt färre program. Sen i samband med det startades nya stambanor och då försvann några projekt dit och sen så, ja, så sänktes det till 1 miljard och då fick vi till stora projekt tror jag 18 program som kom då. Så att den gränsen flyttades då, men det har inget med index att göra.
Om man läser om ditt verksamhetsområde så kan man läsa att det står att ni arbetar från utredning och planering till öppnande av trafik. Mm. Hur ser organisationen ut?
Min organisation? Ja. Jag är uppdelad på 7-8 stycken verksamhetsavdelningar. En heter Ostlänken som ju kom till stora projekt från nya stambanor från 1/1/2024. Sen har vi en region som heter Järnväg Västra där Västlänken och Göteborg-Borås ingår. Sen har vi Tvärförbindelse Södertörn, yttre tvärleden där Förbifarten och Tvärförbindelse Södertörn ingår. Vi har 2 ERTMS-avdelningar, ERTMS som ju är signalsystemet, det nya signalsystemet för järnvägen. En avdelning som jobbar med de förberedande insatserna och en som jobbar med de införande insatserna. Sen har vi järnvägplanering som jobbar med de tidiga järnvägsprojekten, alltså järnvägsprojekt i tidigt skede. Och sen har vi järnvägproduktion som uppenbarligen jobbar med de som är i produktion. Och sen har vi väg och vatten som jobbar med vägprojekt och slussprojekt. Det är två stycken slussprojekt, Trollhätte kanal och Södertälje kanal som vi bygger åt Sjöfartsverket.
Så ni jobbar både projektspecifikt i verksamhetsdelarna men också tidsspecifikt?
Ja, precis. Så som vi är organiserade idag så har vi avdelningar som har i huvudsak tidiga järnvägsprojekt för att hitta en kompetensöverföring mellan de tidiga skedena.
Och hur kommer det sig att ni har kommit fram till det? För jag menar, stora projekt, man har jobbat med det länge på Trafikverket, men någonstans har ni kommit fram till att det är så här man ska... Vad finns det för fördelar med att organisationen ser ut som den gör?
Ja, men jag brukar säga så här, det finns ingen organisation som löser ett problem, utan det är människorna i organisationen som löser ett problem. En organisation för mig handlar framförallt om att liksom peka på att här har vi ett behov av att lära oss av varandra. Oavsett om det är produktionsskedet eller om det... Ibland kan det vara regionala värden i det. Trafikverket har ju en regional organisation. Jag är nationell. Ja, då skapas det vissa utmaningar i det. Och så är det. Så att organisation för mig är egentligen bara ett sätt att säga okej, det här är viktigt just nu. Och när man bildade nya stora projekt, när man gick från drygt 10 till drygt 30 program då, så var det just att man ville få ett ökat lärande mellan de stora projekten och ta tillvara på de erfarenheter som fanns i olika skeden.
Vad pratar vi om för genomsnittstid per projekt om man utgår från utredning och planering till öppnande av trafik? Det låter som att det kan ta några år.
Du frågade mig tidigare i en annan del av intervjun om ett minne från anläggningsbranschen, och där har jag ett sånt minne, så jag ska försöka svara på den frågan. Det var när jag jobbade då för en entreprenör i Stockholm, jobbade med tunnelventilation i Norra länken, och då var det en avtackning av beställarens projektchef, och han berättade då glatt i sitt tacktal att han som nyexad börjat jobba med Norra länken och nu pensionerades han den. Just Norra länken drabbades ju av en del liksom stopp utifrån miljödomar och annat, överklaganden. Så det finns ju så. Men alltså, vi har ju projekt, man brukar ibland säga att förbifarten har planerats i över 100 år. Så att, men man kan väl säga så här, 10-20 år är ingen ovanlig längd på ett stort projekt. Och då inkluderar man tidig lokalisering, projektering, planskede och så vidare.
Och då får man ju en ganska stor förståelse för att det kan hända saker, både med hur det är tänkt att utföras men också med den ekonomiska delen som ändå avgör om det är ett stort eller mindre stort projekt.
Så är det.
Konsulter och egen personal, hur ser den sammansättningen ut i verksamhetsområdet?
Vi är ganska konsulttunga i stora projekt. Det är mer än 50% av de som sitter i beställarorganisationen som är konsulter. Det är någonting som vi försöker jobba med, men samtidigt är det så att när man bygger det största och mest komplexa som byggs i Sverige, då behöver man ha tillgång till de ledande experterna som finns på området. Det kan vara i Sverige eller det kan vara utomlands. Och därför behöver vi vara noga med att säkerställa att beroende på roll och uppgift och ansvar och komplexitet så behöver vi ha in rätt personer. Och det kan man säga, det gäller alla organisationer, men det blir lite extremt i de stora projekten. Samtidigt så ska jag säga att det finns andra roller där vi definitivt behöver jobba mer med att ha egna anställda. Det är en form av kompetensutveckling och karriärsutveckling också.
Men jag tänker att om man vill jobba i Sverige och man vill jobba i beställarrollen för komplexa infraprojekt, det är inte så att man har särskilt många alternativ. Liksom, kan inte Trafikverket attrahera de här personerna att jobba på Trafikverket? Det är ändå genom er som man får vara med i projektet.
Jag skulle säga att det gör vi ganska väl vad det gäller de beslutande rollerna. Alltså projektchefer och projektledare som sitter som ombud eller som projektansvariga. Där är det i nästan 100% egen personal. Däremot finns det vissa specialistroller där det inte är lika vanligt, eller det är mer vanligt att vi har konsulter.
En sak som jag har noterat i Trafikverkets kommunikation senaste året eller åren, det är att ni trycker väldigt mycket på att ni vill vara leverantörens första val, eller leverantörernas första val. Mm. Handlingsplanen för att bli det, vilka åtgärder är det ni jobbar med för att nå det?
Men det är lite olika. En av de viktigaste är att jobba med att bygga relationer men också ha en nära dialog med leverantörerna. Och då menar jag inte bara inför kommande upphandlingar utan även rent generellt, regelbundet. Lyssna in hur deras organisation uppfattar oss, hur vi uppfattar dem. Därför att det vi säger med leverantörens första val är att vi vill vara en attraktiv kund för de attraktiva leverantörerna. En attraktiv leverantör för oss är bland annat en leverantör som har bra koll på sin arbetsmiljö, tar ansvar för sociala krav i sina kontrakt, men också jobbar kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt. levererar en högkvalitativ anläggning och så kostnadseffektivt som möjligt. Det är en attraktiv leverantör för oss och då vill vi vara attraktiv för dem.
Men känner ni att det finns leverantörer som inte vill jobba mer?
Det har funnits inslag av det. Just nu känner jag inte det i min organisation, utan snarare tvärtom, att det är betydligt lättare idag än för 2 år sedan när jag började att få ett intresse från leverantörerna till de stora projekten. Så det tycker jag pekar på att vi har fått effekt i det arbetet vi har gjort.
Ser ni någon skillnad där på hur leverantörerna i Sverige ser på Trafikverket kontra leverantörer i utlandet?
Ja, man kan konstatera att de största europeiska entreprenörerna är inte verksamma i Sverige, men de är inne i Norge och Danmark. Och det tycker jag är en intressant fråga apropå att blicka utåt, att ställa sig frågan, vad beror det på? Svenska anläggningsmarknaden är större än både den norska och den danska, så det borde vara intressant för det. Och jag har själv suttit ganska länge på leverantörssidan och har ju min syn på varför det är så. Och jag tycker det handlar väldigt mycket om att vi måste förstå att det inte är en ensidig grund i den relationen. Alltså det handlar inte bara om att leverantörerna ska förstå oss. Vi måste också förstå leverantörerna och vad det är som är viktigt för dem. Och det är inte så enkelt som att leverantörerna bara är ute efter att tjäna pengar. De vill också ha förutsättningarna och möjligheten att göra ett bra jobb. Och där måste vi säkerställa att vi har den dialogen så att vi möts på det sättet. Men också att en sån dialog tidigt kan identifiera om nej, men det här kanske inte blev rätt match, och att vi då kan gå skilda vägar.
Men har ni identifierat någonting som de gör i Norge men som ni inte gör och som ni ska börja göra? Jag menar, visst förstår leverantörerna, men det känns ju som en sån basic sak i att vara en beställare.
Ja, det kan jag hålla med om. Det som är intressant med Norge är att ofta brukar man peka på Nye Veier som ett exempel på där Norge har varit duktiga. Tittar man nu på Norge och Nye Veier så är nog den pendeln på väg att svänga åt andra hållet. Dessutom är det så att det där går i lite mode i. Norge testade nog en del totalentreprenader långt innan vi gjorde det. Och sen gick vi glada hågen in och började testa det lite aningslöst, skulle jag vilja påstå. Och det där får ju effekter, och dessvärre är det så att de där lever ju kvar ganska länge. Men det är också så att vi måste klara av att både ändra ett beteende i det som kommer nytt och samtidigt hålla i det som var grunden till varför vi tecknade ett kontrakt för ett projekt för 5 år sedan, men då kanske en annan strategi. Så att det är svårt att säga så här, vad har man gjort i Norge? Däremot mer specifikt så har vi tittat på hur Finland jobbar med allianskontrakt. Allianskontrakt är en sorts trepartssamverkan som, förutom att man tecknar helt projektspecifika kontrakt och inte följer AB, ABT, det bygger säkert på det i grunden, men man gör helt projekt och ganska mycket avsteg och så vidare. Så jobbar man med ett trepartskontrakt mellan konsult, entreprenör och beställare och delar på risker och så vidare. Så där tittar vi på dem. En annan exempel är att vi har lyssnat till hur en organisation som heter ADIF, som är den spanska organisationen för att bygga höghastighetsjärnväg, beställarorganisationen, hur de jobbar med att exkludera onormalt låga anbud. Så att liksom där återigen blicka ut och se hur andra gör innan vi börjar uppfinna hjulet på nytt.
Du säger att ni tittar på det. Alltså hur långt är vi från ett test om man tar ett trepartskontrakt till exempel?
Det kommer vi har allians som kontraktsform i det som är E22 Söderköping. Så den är på gång. Det kommer väl att handlas upp kanske under 2026, för vi håller på med förberedelser. Eller 2024 är det faktiskt delar av det. Så att vi är redan på och tittar och testar i projekt vad det gäller just allians.
Bortsett från trepartskontraktet, på vilket sätt skulle ni vilja arbeta med entreprenörer som ni inte gör idag?
Jag tror att det finns goda exempel på sätt vi redan idag jobbar som jag vill att vi ska göra mer av. Och jag tror att återigen så handlar det inte om att en av affärsformer är rätt och någon annan är fel. Det gäller att välja affärsformen, vilket för övrigt är ett av de 4 områdena i leverantörens första val. Det gäller att välja rätt affärsform för rätt typ av projekt. Och i det inkluderar det att säkerställa att vår organisation och leverantörens organisation är rätt organisation för att leverera det tillsammans. Och jag skulle säga så att ju komplexare ett projekt är, desto viktigare blir det att få till kontrakt som är mer samverkansinriktade, typ early contractor involvement, typ allianskontrakt och så vidare. Så att man där får till den här samverkan i tidigt skede och en möjlighet att utvärdera vår gemensamma förmåga att leverera tillsammans.
Är det någonting som har förändrats i Trafikverkets arbetssätt eller någonting som har hänt i projekten de senaste åren som har gjort att ni har den här målsättningen med att vara leverantörernas första val? Att ni kollar på hur man kan utveckla samarbetsformen? Förstår du vad jag är ute efter?
Ja, absolut. Ja, det ska jag säga. Jag tycker det ser... Det allra tydligaste exemplet är att vi har haft en hel del utmaningar med, kallar det claims, inte regelrätta tvister för det har inte gått till domstol, med många av kontrakten i förbifarten. Och att du har en stor andel av kontrakten i ett program som förbifarten där vi tvistar med leverantörerna utifrån vilken ersättning de ska ha och konsekvenser av ändrade förutsättningar och så vidare, tyder ju på att vi inte hittat sätt att ha en samsyn i det här. Och det där är drivet av flera olika anledningar. Allt utifrån förändringar som dyker upp till de avtalsformer som vi har valt, till hur vi har valt att upphandla och så vidare. Och därför tittar vi på de delarna nu när vi försöker bli bättre.
Det jag kan notera, jag jobbar ju mer på byggsidan än på anläggningssidan. Men jag läser ju om Trafikverket rätt ofta i branschmedia. En sak som jag reagerar på ibland är när det kommer en lista. Ja, men de här bolagen lämnade anbud i det här projektet. Jag kan notera att det är väldigt stora skillnader, både i procent och så blir det ju ännu mer i belopp i och med att det är ganska tunga investeringar. Hur jobbar ni med den delen, att säkerställa att entreprenörerna har jobbat med rätt saker? Du var inne på det, men hur funkar det mer konkret? Sitter man i anbudsmöten och går igenom punkt för punkt, eller hur funkar det?
Ja, men dels kan man säga så här att du har ju LOU å ena sidan och sen har du LUF å andra sidan.
Vad är det?
LUF, och nu sitter säkert någon jurist och lyssnar som säger att han vet inte vad han pratar om. Men LUF kan man säga så här, det har att göra med järnvägen lyder eller kan lyda under LUF. Det är liksom, då kan man få till en förhandlad upphandling. Och då har man en möjlighet att i mycket högre grad tillsammans med den som har lämnat anbud resonera. LOU går ju väldigt rakt på och säger liksom, det är anbudspriset som gäller och du kan inte förhandla om det. Du kan få ställa frågor och få klargöranden. Och det är nog just där jag tror vi behöver bli modigare, att även i LOU verkligen ställa klargörande frågor. Inte för att säkerställa att vi slipper en överklagan, utan för att säkerställa att innehållet, att entreprenören eller konsulten har förstått vad vi vill få ut för leverans. Och det där faller ju naturligtvis tillbaka på oss ibland, att vi har varit otydliga i vår förfrågan. Och det kan man oftast se på mängden frågor som kommer in på förfrågningsunderlagen. Så det där är också en varningsklocka, att får du mycket frågor på en upphandling, ja, då bör du nog fundera på om du har varit så tydlig och fundera på, behöver vi göra några förtydliganden?
Hur stor del är priset i en utvärdering? För du nämnde, det finns ju andra viktiga saker som arbetsmiljö. Men när man ska vikta de här sakerna, hur stor del är priset?
Det beror också på, ibland och ibland är det helt rätt att handla på lägst pris bara. Och det har oftast att göra med hur tydliga förutsättningarna är och hur stora osäkerheter som kan finnas. Och då kan man väl lugnt säga att bygger du en tunnel i tätort, då blir osäkerheterna betydligt större än om du bygger ett hus till exempel. För plattan, är den väl på plats, ja, då är det ju osäkerheterna betydligt färre än om du bygger en tunnel och du har ingen aning om vad som kommer. Jag brukar säga så här, det är när du står framme vid stuffen som du vet vad du har framför dig de närmsta 5 metrarna. Så det blir mycket osäkerheter på det sättet som kan dyka upp. Och då behöver man tänka till i det när man handlar upp, hur man hanterar det. Men att säga att det är en x procent som ska gå på pris och x procent som ska gå på mjuka parametrar, det kan man inte. Man måste välja det utifrån komplexitet, osäkerheter och sådana saker. Sen vad det gäller arbetsmiljö och sociala krav, så är det just det. Det är krav, så det är liksom, lever upp till det eller inte. Det är ingen utvärderingskriterie. Det är inte så här, ja, vi värderar någon som har bättre arbetsmiljö än någon annan, utan det finns ett krav som man ska följa. Och det är när man inte följer de kraven som vi ibland hamnar i att vi häver kontrakt.
Har antalet entreprenörer som lämnar anbud ökat eller minskat senaste åren i ditt verksamhetsområde?
Det har ökat både hos mig och hos investering. Så vi ser ett större intresse att lämna hos oss. Och det är klart att om jag ska vara lite ödmjuk, så är det nog inte bara det arbetet vi gör, utan även att det är en större osäkerhet. Alltså byggsidan har ju drabbats ganska hårt av konjunktur och höga räntor, och det är klart att det gör ju att man tittar kanske mer mot anläggningssidan också, även om det inte är riktigt samma sak att bygga ett hus som att bygga en tunnel.
Jag tänker att om man har ett projekt där 10 entreprenörer har lämnat ett anbud, ja, men då har man ju, får man ju hyfsat bra uppfattning om det är någon som ligger off. Men om man bara får ett anbud eller två och det skiljer mycket mellan dem, då kan det ju kanske vara svårt att veta vad som är rimligt. Hur jobbar ni internt med, för jag tänker, ni gör ju era kalkyler. Hur jobbar ni med att faktiskt ha en uppfattning om var pengen borde hamna för att vara realistisk?
Mm. Ja, men det som du säger, att får man in ett anbud till att börja med, så brukar vi sällan gå vidare då. Utan då brukar vi oftast göra om upphandlingen, för det är för låg konkurrens. Brukar vi inte. Är det två, då kan vi gå vidare. Och då kan du få den problematiken som du säger. Men jag skulle vilja påstå att vi är ganska duktiga på att sätta egenkalkylen. Tittar man till exempel på entreprenaderna på förbifarten, om man bortser från det kontraktet som vi hävde, vilket skapar andra saker som driver kostnad, låg vi 0,2% ifrån nu när vi bedömer totalkostnaden och vår egen kalkyl på, alltså, på 16 kontrakt.
Så kalkyl före första spadtag?
Vår egen kalkyl jämfört med vad vi nu bedömer att totalkostnaden kommer att bli i de kontrakten som inte haft några så här onormala händelser.
Men det där får ju ingen spridning i media.
Nej.
Där hör man ju om att det här projektet blev 1 miljard dyrare.
Ja, och det, allting är så här, beror på vad du jämför med.
Så då har man något projekt som har gått 1 miljard under? Eller?
Nej, men alltså, den senaste kommunicerade totalkostnaden, där har ju vissa projekt blivit betydligt dyrare. Men det är ju inte samma sak som att vi... Det blir lite komplicerat att liksom förklara det här. För att, man kan säga så här, då borde vi väl ha satt in det beloppet. Jo, det borde vi. Det är mycket vi borde ha gjort. Och det är väl just en av de sakerna vi ska lära oss också, att jobba med erfarenhetsvärden för att säkerställa att, ja, men vi vet ungefär vad det kostar att bygga dubbelspår i järnväg på lite längre sträcka. Vi har tillräckligt mycket egna erfarenhetsvärden för att göra den bedömningen. Och då behöver vi bara använda dem lite mer strukturerat.
Du nämnde det själv. Ibland händer det att ni får häva kontrakt. Procentuellt verkar det vara en låg andel. Mm. Men jag kan bli lite fascinerad över det, för att era projekt är så otroligt genomarbetade. De har funnits i flera år. Jag kan tänka mig att förfrågningsunderlaget som man tar fram, det finns ju massa regler och lagar man ska förhålla sig till. Det är många experter inblandade. Men ändå blir det fel. Vad är det som gör att det kan bli fel och som inte hade kunnat upptäckas vid anbudsutvärderingen? Eller känner ni vid anbudsutvärderingen att vi måste ta det här?
Ja, men det är som så mycket annat, det finns inget riktigt enkelt svar på den frågan. Men en viktig parameter i när det går fel är att vi har för bråttom. Och vad jag menar med det är att vi är väldigt drivna av att försöka hålla olika milstolpar. Och där tycker jag, en sak som jag driver i min organisation, så att det är bättre att bli en eller två månader sen i upphandlingsskedet än att hålla den tiden och få in en leverantör som vi inte kommer att bli nöjd med om 2, 3, 4 år. För man kan vara rätt säker på att det då kommer att innebära att kostnaderna har skenat också.
Men hur kommer det sig att ni har den stressen? För jag menar, om ett projekt tar 10 år eller 11.
Projektmänniskor.
Ja, men om det tar 10 eller 11.
Nej, men jag vet. Jag frågar mig det också.
Ja, så tiden, det är den största faktorn, tycker du, som gör att det kan bli fel?
Ja, alltså tiden i den bemärkelsen att vi ger oss inte själva tiden att ställa oss frågan, har vi gjort det här? Behöver vi ta det här en vända till? Ta det här exemplet med att det kommer in mycket frågor på ett förfrågningsunderlag. Det borde vara en signal att ställa sig frågan, behöver vi förlänga anbudstiden? Behöver vi säkerställa i utvärderingen att den som har bäst anbud faktiskt har förstått vad vi vill att de ska göra? Så att det är många sådana saker, men det finns någonting i att hålla milstolpar som sitter genetiskt, tror jag, i alla projektmänniskor.
Hur arbetar ni med hållbarhet inom verksamhetsområdet?
Vi gör, alltså, hållbarhet är så många andra frågor, klimat, miljö. Vi följer ett regelverk som Trafikverket har tagit fram utifrån de lagar och regler och instruktioner som vi följer, och det är de vi förhåller oss till. Och sen är det vissa frågor som har en större betydelse för oss än man kanske har i underhållsverksamheten eller de mindre projekten. Och det är till exempel masshantering. Sulfidberg är lite på tapeten just nu. Huruvida det ska klassas som avfall eller inte. Och när du har väldigt stora massor. Bara Ostlänken, tror jag man pratar om, att det ska vara 21 Globen eller Avicii Arena. som är överskottsmassor. Och vad ska man göra med det? Så att vissa frågor har större betydelse för oss än vad det kanske har för ett mindre projekt. Och där försöker vi då fokusera på att med den kunskap vi har påverka och säkerställa att vi i tidigt skede har dialog med kommuner, länsstyrelser för att på så sätt skapa bäst förutsättningar att driva de programmen effektivt.
Men känner ni av att det är ett ökat fokus på hållbarhet idag jämfört med för 10 år sedan?
Ja, men jag skulle påstå att Trafikverket har sedan länge och än idag ett väldigt stort fokus på hållbarhet. Hållbarhet, klimat, miljö för att säkerställa att regeringen har ju sagt att det svenska transportsystemet ska vara klimatneutralt till 2045. Så det ligger väldigt högt upp på vår agenda.
Det verkar ju som att vi måste vänja oss vid en del nya förutsättningar. Jag tänker på extremväder till exempel. Det var ju potthål i ganska många vägar bara för några månader sedan. Den här nya vardagen, har den letat sig in i era kravställningar på projekt?
Ja, men både Varbergstunneln och Västlänken byggs ju utifrån 100-årsregn och nu ska jag inte säga exakt vad det är, men jag tror att det är mellan 3 eller 5 meters högre vattenstånd. Så det bygger vi i våra anläggningar redan nu.
Och hur funkar det när man har haft ett projekt igång under så lång tid? Då har man gjort vissa utredningar för 10 år sedan.
Ja.
Men kommer det nu att nej, vet du vad, vi måste framtidssäkra det här?
Ja, men ur det perspektivet är klimatet kanske ingen överraskning. Det är liksom, ja, vi ser effekterna här och nu, men klimatet har ju och det här risken för ökade vattennivåer har ju funnits under ganska lång tid. Så att, vi bygger ju för, ja, bygger man för 100-årsregn, ja, då får man ju vattennivåer som är annorlunda än det som är det normala. Och det är så vi designar anläggningen.
Ja, men det finns väl en diskussion nu om att det här 100-årsregnet kanske blir ett 20-årsregn.
Ja.
Då, det är ju nya förutsättningar.
Det är nya förutsättningar. Men det är nivån som då kommer vart 20:e år och vi bygger för den nivån.
Efter 2 år av förhandlingar så blev ju Sverige medlemmar i NATO.
Mm.
Vad tror du att det kommer innebära för stora projekt?
Det är för tidigt att uttala sig om det, för att det är ju regeringen. Vi har ju idag inget specifikt uppdrag att utveckla transportsystemet utifrån NATOs behov. Men det är klart att NATO kommer att ha behov eller krav, önskemål på statens, Sveriges transportsystem. Och det måste ju regeringen och vår uppdragsgivare ta in och då berätta för oss hur de vill att vi ska hantera det. Därför att normalt sett, när man tittar på den nuvarande nationella planen som fastställdes 2022, då fanns ju inte det här, ja, det kanske det hade börjat diskuteras, men det var inte så att det fanns liksom någonting att ta hänsyn till då. Men det kommer ju garanterat på något sätt att prägla hur regeringen väljer att besluta nästa nationella plan. Det skulle mycket förvåna om det inte är så.
Men jag tänker att det brukar sitta en del experter, NATO-experter i tv-studion som pratar om järnväg och vägar, men inget konkret har tillat ner till Trafikverket än.
Nej. Det var ju, vad var det? Det var väl i förra måndagen så var det ju en presskonferens i, om det var Luleå eller Boden, där infrastrukturministern var uppe där och pekade på att man vill att vi ökar takten eller prioriterar upp att bygga till exempel uppställningsspår på Malmbanan, att vi går vidare med Luleå-Boden, att vi börjar titta på det och så vidare. Så det är klart att det finns ju den typen av indikationer på vad man vill att vi gör. Men hur det förhåller sig till de krav som kommer från NATO, det tror jag är för tidigt att säga än. I alla fall så har inte jag fått någonting av det än. Det kan finnas andra delar av Trafikverket som så att säga, jobbar med den frågan, men de har inte kommit till mig än.
Då får vi se om 2-3 år och prata om din organisation är gånger 4 då.
Kan det vara.
Du, tack för att du var med i hela kedjan.
Mm, tack själv.
Grymt. Klara.